Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Hej mina kära framgångsvänner. Jag skulle behöva säga er att ni får supergärna joina mig 20.00 varje kväll på andningsövning. Jag kör live på Instagram, som är kanske viktigare än du tror. För mig, när jag hade corona, så mådde jag otroligt dåligt. Jag hade tufft att andas, och den här övningen gjorde att jag blev frisk mycket snabbare. Direkt när jag började göra den så kände jag att jag förbättrades. Så att den stärker upp immunförsvaret, man får bort stress, man stärker upp lungorna. Kör med den med mig 20.00 varje dag på Instagram live, och det ligger länk i den här poddbeskrivningen till min Instagram. Så vi syns där 20.00. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in Maria Rashidi, som är en väldigt hemsk historia som du kommer få höra på, om hedersförtryck och hedersvåld. Hon uppväxte i Iran och kände faktiskt att det var en förbannelse över att vara kvinna, att en som räknades var att vara man. Men hon flydde till Sverige och hamnade i Rinkeby. Men hennes man mordhotade henne, misshandlade henne och slog henne. Hon försökte lämna och ville verkligen lämna, men han tillät inte det. Det slutade med att hon fick syra i ansiktet, vilket gjorde att hon har gjort över 100 operationer och har fått väldigt nedsatt syn. Ja, det här är en hemsk historia som ni kommer få höra på med en riktig kämpe. Hon är nu ordförande i Kvinnors Rätt och kämpar verkligen för kvinnors rättigheter. Hoppas ni gillar höra avsnittet, som både är skrämmande och spännande. Nu lyssnar vi in Maria Rashidi.
Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden
with Alexander Palaros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Maria Rashidi.
Tack.
Roligt att ha dig här. Jag har läst din bok, Bränd frihet. Och det var verkligen en av de böcker som jag fastnade totalt för.
Ja, vad ska jag säga? Det var det sorglig och glädje att komma en budskap kanske till samhället.
Ja, men jag tycker att det här är ett väldigt, väldigt viktigt avsnitt. Så därför är jag verkligen glad att du har tagit dig tid att komma hit. Och vi skulle ju spelat in i november första gången. Men då var du också, du gjorde en ögonoperation då, va?
I november blev jag sjuk och åkte till England. Och sen kom jag tillbaka till Sverige och gjorde en operation. Sen åkte jag till England igen och gjorde en operation där också. Så både i England och i Sverige har jag gjort 2 operationer sedan november.
Jag läste någonstans att du har gjort totalt över 100 operationer.
103 operationer.
103?
Mm.
Oj.
Ja.
Ja. Det är mycket.
Ja, det är det. Men det är nödvändiga operationer. Och jag är jätteglad att det finns de här möjligheterna. Och ännu gladare att landstingen har stått för operationer utomlands. Så det är viktigt. Och ja,
vilka
men det var mycket lidande också.
Ja, jag förstår det.
Mm.
Jag förstår det. Det måste man ju bara, man tänker själv om man har någonting under läkning. Om man har gjort illa sig eller någonting. Att när man är sjuk eller mår dåligt. Så förstår man verkligen hur viktig knät är, hur viktig tån är, hur viktig ryggen är, hur viktig synen är, hur viktig hörseln är. Och det enda man vill är bara bli frisk. Du måste ju känt så väldigt många gånger när du har varit i din operation att du längtar bara tills det är över.
Ja, det är största operationerna som jag har gjort när man tog stora alltså transplantat hud från ryggen till ansiktet och till armen och... Och sen jag fick inte sova i sängen i 78 dagar ena gången och 73 dagar andra gången. Det gick inte att sova i sängen. Jag hängde mig bara på en stol för att kunna sova.
Det gjorde så ont.
Det gjorde så ont och man hade tagit hud och det var jättestora ärr på ryggen. Och det var helt omöjligt att sova i sängen. Och sen andra gången man la sådär ballonger på magen och på ryggen. 2 stora ballonger och fyllde i med koksalt. Och det blev som 2 liters ballong här och 2 liters ballong på ryggen. Och då var det alldeles, alltså totalt omöjligt att ligga i sängen. Så var det, men det gick över. Och resultatet var faktiskt jättebra.
Och hur går tankarna då?
Nu menar du?
Nej, men hur går det? Jag undrar bara så här, vad tänker man när man är inne i någonting som är så otroligt tufft och otroligt hemskt?
Det som gjorde mig väldigt arg, det var att varför? Bara en fråga som hade jag i tankarna hela tiden. Vad hade jag gjort för att förtjäna det här? Och då kom jag fram till att det här är inte en kamp mot en person, att jag skulle kunna hämnas för honom när jag fick möjligheten. Då är det en kultur, en patriarkalt kultur som miljontals kvinnor lider av över hela världen. Och då, jag var mycket arg och jag hade mycket ont och jag hade mycket ångest. Dagarna och månaderna på sjukhusen i andra länder, i Sverige. Och då fick mig mycket att tänka på. Nej, det här är inte en person, kampen mot en person. Utan kampen ska vara mot kanske en ideologi. Ett sätt att ha kontroll över andra. Det vill säga kontroll över kvinnans existens överhuvudtaget. Och det var det som fick mig att klara av. Okej, jag är arg. Men jag jobbade med mig själv med hjälp, tack vare en massa psykologer, psykoterapeuter, att inte skapa hat mot andra, mot andra människor, mot män. Nej, det var inte det som var mitt mål. Mitt mål var mycket större än det här. Så därför jag försökte bilda det här tankesättet att prata om våld mot kvinnor. Att prata om hedersrelaterad våld mot kvinnor och även killar. Att prata om religionens makt över kvinnans existens, kvinnans rörelse, kvinnans kropp, kvinnans, alltså över allt en kvinna som en kvinna hade. Och då blev jag mycket motiverad att nej, jag måste vända på saken. Jag måste kämpa mot det här tankesättet, den här ideologin, inte mot individer.
Ja, det är starkt av dig. Och det, jag förstår att det där tar väldigt mycket tid och kapacitet. Och att man verkligen måste försöka se det ljusa. Men så har ju så Nelson Mandela sa ju det, att det finns inte en enda händelse där man inte kan se någonting positivt ur.
Mm,
så sen är det väldigt lätt att säga, men när man väl kommer dit så kan det verkligen kännas väldigt tufft ändå. Men om vi går till den här händelsen, för de som inte vet om den här, skulle du kunna berätta hur det gick till? Vad startade det? Och då, inte från början, men mer bara just händelsen. Ni hade haft ett bråk?
Många år,
ja.
Mm. Jo, jag går alltså till kanske perioden jag fick syra i ansiktet, den perioden. Så att jag hade lämnat min man, jag skilde mig från honom och han försökte få mig tillbaka så att jag var hans. Alltså att vara ägas av någon, det var det som han tyckte, att jag var hans fru och jag fick inte lämna honom. Jag hade försökt många gånger skilja mig och misslyckades. Han accepterade aldrig. Han tyckte att det här skadar vårt rykte både här och i hemlandet. Så, och sen kom jag tillbaka flera gånger och till slut tänkte jag nej, jag måste göra det här. Jag klarar inte av hellre att dö än att leva med honom. Och jag visste att en skilsmässa betyder jättemycket och de konsekvenserna kommer att vara mycket höga. Så men jag var beredd att ta konsekvenserna.
Då får man ändå säga här att du blev misshandlad, du blev våldtagen. Mm. Han kallade dig hora, han kallade dig de hemskaste grejerna, tryckte ner dig och betedde sig som ett riktigt jävla svin, gjorde han.
Jo, jag kommer ihåg att en gång han tog tag i mig och spottade mig rakt i ansiktet. Det där var värsta som jag upplevde. Det var, jag kränktes. Och jag kände mig liten. Och då tänkte jag, det här kommer jag inte tåla mer. Jag tycker att psykisk våld kan vara mycket hårdare än fysisk våld. Och det här psykiska våldet, att han spottade mig och kallade mig för den jävla hora. Det knäckte mig faktiskt. Och då tänkte jag, nej, jag kommer att lämna honom. Jag sa till honom, jag kommer att lämna dig. Och det gjorde jag. Men han klarade inte av det här. Han försökte 3 veckor innan syraattacken försökte han och kidnappa mig. Han drogade mig med en sån där drog, sömnmedel. Det finns i min journal, vad var det för drog? Han blandade i min te och jag drack och somnade. Och jag var nedsövd i 15 timmar.
Vilken jävla idiot. Helt sjukt.
Ja, det står i min journal.
Vad gjorde han med dig då?
Han försökte att kidnappa mig till Iran. Han hade till och med skaffat en rullstol för att lägga mig i rullstolen och ta mig. Ja, teorin var att han hade kanske samarbetat med Iran Air för att han var anhängare till regimen. Hans familj var anhängare, trogna. Och hans bror var mulla i Iran. Då hade han mycket möjligheter och jag var i deras ögon Jag var en billig kvinna som hade lämnat min familj och förtjänade det här. Och han menar väl. Han vill ta mig till hemlandet och uppfostra mig till en bra kvinna som han hade. Han pratade om många gånger. Men han, tack och lov, misslyckades. För att tack vare mina barn att de upptäckte att jag är konstig. De tog mig till sjukhuset och där tog de blodprov och då, de upptäckte det där droget. Det där medlen som jag fick i blodet. Så han misslyckades, det var 28 augusti 1997. Och sen så jag polisanmälde honom. Det här är viktigt, jag vill jättegärna prata om det. Jag polisanmälde honom med alla svårigheter. Han var utanför polishuset och jag gick tillbaka till hemmet och ringde till polisen och berättade att jag kan inte komma, gå till polisen. Han följer efter mig. Han låter mig inte anmäla. Han är rädd att bli fast. Då kom polisen hem till mig, till min lägenhet. Jag berättade för polisen att han har drogat mig. Han ska kidnappa mig. Han kommer att döda mig, mörda mig. Och då fick jag ett överfallslarm denna kvällen av polisen. Men när jag fick syra attacken, och han blev aldrig förhörd. Det var också en konstig grej som jag tyckte att det var väldigt okunskap av polisen. Att de kallade inte honom till förhör. Och sen,
varför inte det?
Jag vet inte.
Okay.
Jag kunde ingenting om systemet. Jag kunde ingenting om polisen. Jag visste inte att det finns socialtjänst som man kan ta sig dit och söka hjälp.
Du har ju polisanmält honom. Så man vet ju att han har behandlat dig dåligt.
Jag har polisanmält honom. Jag polisanmälde honom just den här kvällen.
Ja, okej. Okay. Ja.
Men det hände ingenting. Okay. Han blev inte kallad till polisen. Hade han gjort det, hade polisen förhört honom och kanske anhållit honom, då hade han inte säkert inte vågat att kasta syre på mig i ansiktet. Det är det som gör mig väldigt förbannad. Varje gång pratar jag om det här. Hur mycket polisen är skyldig i det här som jag har utsatts för. Mm. De poliserna som jobbade, alltså Solna polisen.
Okej, okay. Och om man går till då, det där var 3 veckor innan. Mm. Och vad skedde sen då? Vad gjorde att han tappade det lilla förnuftet han hade kvar?
Mm. Jo, han var ute efter mig hela tiden överallt vart än jag gick eller åkte buss. Och han följde efter bussen och kollade. Han var misstänksam att vad jag gör, om det finns en man i mitt liv. Och han hade koll på allt jag gjorde. Han till och med spionerade genom fönstret vad jag gör i hemmet. Vilka människor bor eller är omgås med mig. Och sen så, just denna kvällen ringde han mig. Jag var hos min väninna och ville träffa mig. Maria, kan vi ses? Nej, jag vill inte träffa dig. Snälla Maria, jag vill bara prata med dig. Jag lovar att jag kommer inte skada dig. Och jag sa till honom, förstår du inte att jag hatar dig? Jag vill inte ha dig. Jag kan inte leva med dig. Och du har glömt vad du har gjort. Det var inte ens 3 veckor sedan. Du drogade mig. Du försökte att kidnappa mig till Iran. Jag vill inte se dig. Och la på luren. Och då ringer telefonen igen på min mobil. Den här gången var min dotter. Min älskade dotter. Som var bara 18 år. Och mamma, snälla, kan du komma? Pappa tjatar, han gnäller, han vill träffa dig. Nej älskling, jag vill inte, han är farlig. Han kommer att döda mig, han kommer att skada mig. Nej mamma, snälla, jag följer med. Och då tänkte jag, jag fick inte träffa mina barn. För att han förbjöd dem att träffa mig. Jag och min dotter träffades då och då i smyg hos min syster. Men den här gången tänkte jag, jo, det är en tillfälle jag kan träffa min dotter, krama henne och säga hur mycket jag älskar henne. Och då sa jag till min dotter, okej, om du garanterar att inte lämna mig en minut, lämna mig ensam med honom, då fick jag följa med. Och då åkte vi till stan och satte på en café. Och han började grina och gnälla. Och, snälla Maria, kom tillbaka. Du är min stolthet. Du är min fru. Du är min kvinna. Jag är jättestolt över dig. Du är en jättefin kvinna. Du är si och du är så. Kom tillbaka. Jag sa bara, nej, jag kommer aldrig tillbaka till dig. Och jag tittade på hans ansikte och hans min. Och tänkte jag, herregud vad jag hatar den här mannen. Han har tagit allt ifrån mig. Han har till och med tagit mina barn ifrån mig. Han har hjärntvättat mina barn. Mycket om mig och att en dålig mamma som lämnar sin familj. Och då sa jag till honom, nej, jag kommer aldrig tillbaka till dig. Du får vänja dig vid det här. Och sen blev han alldeles tyst och tittat bort. Och sen så sa han, är det här den sista du vill? Jag sa, ja, det är den sista jag vill. Men det kommer att bli dyrt för dig. Du kommer att betala för det här. Och jag tänkte, ja, han vill döda mig. Ja, du vill mörda mig. Men gör det. Tror du att jag lever nu? Jag är beredd att dö. Men aldrig tillbaka till dig. Och sen sa han, okej. Jag går och hämtar bilen. Stanna här, jag kommer. Vi var kvar, jag och min dotter. Han gick och hämtade bilen. När det dröjde en lång tid så tänkte jag, fan vad håller han på med? Jag blev lite misstänksam, men kom aldrig på vad skulle han göra, vad hade han i tankarna. Då kom han tillbaka, okej, vi åker. Då åkte vi, jag och min dotter, i hans bil. Och där jag bodde på port nummer 18. Och han stannade vid port nummer 6. Okej, nu får du gå. Och då tänkte jag igen, okej, vad är det han håller på med? Jag bor längst bort, inte här. Men jag var glad ändå att jag skadades inte. Han gjorde ingenting mot mig. Och jag kramade min dotter och gick ut ur bilen. Han tittade på mig och sa, hej då Maria. Alltså jag var mycket misstänksam, men jag kom inte på vad är det han håller på med. Jag kunde inte fatta vad är för plan han har. Då gick jag ut ur hans bil och promenerade mot min port. Vid port nummer 10 såg jag att det står en kille. Det kändes som om han väntar på mig. Han tittade på mig i ögonen från lite avstånd. Då trodde jag att det är en tjuv som vill ta min väska. Jag gick ner från trottoaren för att passera honom och skyndade mig mot min port. Då kom han väldigt snabbt mycket nära mig och frågade, ursäkta, vad är klockan? Och jag tittade på min armklocka. Då hann inte titta på honom. Helt plötsligt kände jag någonting på ansiktet. Jag fattade inte vad det var. Det var bara smärta. Jag sprang. Jag skrek och sprang. Alltså, det gjorde så himla ont. Och jag såg ingenting. Allt blev alldeles vitt. Och jag bara sprang och skrek. Och från långt avstånd hörde jag min dotter också som skriker. Hon skriker och springer och ropar på mig. Mamma, vad hände? Ja, jag bara sprang. Jag visste inte vad hade hänt. Och då kände jag att någon drar mig in i bilen. Då var det min exman. Han tog mig till sjukhuset. Och det är inte bara, förlåt att jag måste förklara det här. Man har gjort, när jag låg på sjukhuset i 14-15 dagar nedsövt, då hade man stoppat massa slang i min hals. Och det har skadat mycket, både stämbandet och det här slemkörtlarna. Så därför det är lite konstigt, torr jämt i munnen.
Ta den tid du behöver, och jag är bara så, tack för att du delar med dig. Jag vet att du, fast det är länge sedan, så vet jag att det fortfarande är tufft att prata om det.
Ja, det är det. Och sen, ja, jag såg bara min dotters ansikte. Hon skrek och skakade mig. Mamma, vad är det som har hänt? Jag såg hennes ansikte väldigt ent, så dimmigt. Sen, hennes ögon var stora och skrek. Och hon, och jag visste inte. Och jag visste inte, vad är det här? Och då blev jag nedsövd där, flyttades till Karolinska sjukhuset, brännskadeavdelning. Och bodde där i nästan 4,5 månad. Sen flyttades till rehabilitering. Bodde där också ett tag. Men under den här tiden, man gjorde bara operationer för att lappa ihop ett ansikte. Man tog hud från både låren, man tog hud från ryggen, man tog hud från olika ställen för att bara lappa ihop mitt ansikte. Men jag träffade en, jag vet inte om det var psykoterapeut, psykolog, varje dag på mitt rum, som berättade för mig att Maria, du har fått syra i ansiktet. Du har skadats i ansiktet. Men jag ville inte, alltså, jag förstod inte vad han menar. Jag ville inte acceptera det här. Men när jag vaknade igen till livet, då såg jag mitt, de hade till och med rakat mitt hår för att ta hud från ansiktet, från huvudet till ansiktet. Och första gången jag såg mig i spegeln, alltså jag kände inte igen den här kvinnan. Rakat hår, ansiktet.
Vad tänkte du då?
Då, jag tror jag vaknade, eller jag kom till livet. Jag sörjade, då förstod jag, då var jag nyfiken. Varför? Vad har hänt mig? Det var jättesvårt. Och då började jag gråta och skrika. Jag skrek. När de skickade hem mig på permission, då var jag i badrummet hela tiden och tittade på mig, mitt ansikte. Och då förstod jag, jaha, det är det här som har hänt mig. Det är det som är verkligheten. Jag hade en motionscykel hemma. Då satte jag på motionscykel och hade en kudde över på den och stoppade ansiktet i kudden och bara skrek när jag var ensam hemma. Jag bara skrek. Och cyklade jättemycket. Och tänkte, det här måste jag klara av. Jag måste klara av. För att tre oskyldiga barn är involverade i det här. För att jag förtjänar inte det här. Jag måste klara av. Då, ja, det blev många operationer. Jättemånga operationer.
Ja, det är så otroligt. Det är så himla, man blir så himla förbannad. Man blir så irriterad. Och blir, det är helt otroligt. Det är så mycket, man har så mycket frågor om allt också. Och så mycket tankar kring det. Och sen går det inte heller att föreställa sig hur det är att vara i den situationen. Men det är väldigt, och det är väldigt starkt nu och bra att du använder allt det här som du har varit med om, att du använder det för att hjälpa andra. Och för att det är en historia som har satt sina spår, som inte går att få oskriven, men det kan hjälpa andra att kanske inte hamna där, att kanske säga till lite tidigare eller kanske göra lite med motstånd.
Ja, det är sant. Och efter några år så tänkte jag, det här måste vara en bra verktyg som en budskap till andra. Varför inte? Kanske kan hjälpa en kvinna och rädda livet för en kvinna. Då är det bara bra. Så jag bestämde att gå ut och prata om det och avslöja det bakåtsträvande tankesättet och avslöja makten över kvinnans liv.
Ja, det är så mycket. Och till det här, bara om man går på den här situationen. Rashim då, med din dotter.
Min dotter är Samira.
Samira åkte in till sjukhuset. Så, vad sa Rashim då? Så han bara sa, nej, men det var en person som kom och slängde syre i hennes ansikte. Går det att fixa till det här? Eller vad var det?
Min man heter Rahman. Rahman, R-A-H-M-A-N. Och han skjutsade mig till sjukhuset.
Rahman, men Rashim, det var jag fått det från. Är det bara att man har ändrat namn i boken?
Ja, det är, mina barn ville inte vara medverkande i boken.
Jag förstår.
Så därför, de ville inte komma in och vara med så mycket. Men min dotter och han, min exman, de körde mig till sjukhuset. Men där var väldigt märkligt att han spelade, att han mår jättedålig. Han har ont i hjärtat. Och de tog honom till andra rum och gav honom sådär mediciner och lugnande mediciner.
Ska han ha mediciner?
Ja, ja, han fick hjälp där. Ja. Och sen går han och ringer. Jag skulle jobba dagen efter. Han ringer till min arbetskamrat som var min väninna också. Och säger att Maria kan inte jobba imorgon. Han var så klar i huvudet. Ja, men varför kan hon inte komma till jobbet? Nej, hon är sjuk. Hon ligger på sjukhuset och lägger på luren. Och i och med att vi alla visste om det där drogförgiftningen och allt det där, då ringer min väninna till min bror och berättar att Maria ligger på sjukhuset. Jag tror att han har skadat henne igen. Det har hänt någonting henne. Åk till sjukhuset. Och då kommer min syster och mina bröder och min väninna. Och då, min bror, så fort han ser mig, då skriker han, det är han. Han har hotat henne många gånger. Det är han som har gjort det. Han är mördare, han har dödat min syster och så. Och då polisen griper honom. Och han blir anhållen. Och sen så komisk att polisen kollar inte föregående anmälningar som jag hade gjort. Bara släpper honom på grund av brist på bevis. Och det var märkligt. Han blir fri. Han åker hem. Och sen pratar med barnen. Och får dem, nej, säger ingenting om det som har hänt. Och berättar ingenting. Jag åker till Iran och kommer tillbaka om 2 veckor.
Okay.
Han åker till Danmark. Och där flyger han till Iran. Och kommer aldrig tillbaka.
Och nu då? Är han levande?
Han är död.
Han är död?
Ja, tack och lov.
Och hur, vet du hur han gick bort?
Ja, han gick bort av en hjärtattack.
Okej.
Okay. Ja. Han hade mycket skuldkänslor innan han dör. Han hade försökt att få tag i barnen. Han hade ringt och lämnat meddelande och flera gånger hade bett om ursäkt att mamma skulle förlåta mig.
Okej. Okay. Mm. Men det var en hjärtattack som han dog av?
Han dog av hjärtattack.
Ja, ah, okej. Okay. Ah.
Jag fick höra av...
Man vet ju aldrig Iran, måste jag säga. Alltså, jag har inte, du har bättre koll på Iran än vad jag har, men man blir det så mycket tankar kring hur allt fungerar där. Så att det känns som att det är mycket saker som man säger sig hända, men det stämmer inte i verkligheten.
Nej, det är för att regimen, islamiska regimen, bara ljuger. De bara ljuger. De kan inte säga sanningen. Ser de sanningen för... Alltså, de kan inte fortsätta. Så därför, allt de säger, det är bara hyckleri och lögn.
Skulle du kunna berätta lite grann om hur regimen fungerar?
Det är en teokratisystem.
Eller vi kan börja med det här med coronavirus. Du sa någonting innan till mig här. Att om man pratar om det så fick man... Vad var det? Piskrapp? Och...
Jo, man får 2 års fängelsestraff och piskrapp. Om man bara propagerar, säger de. Propagera och gör folk oroliga. För att det här är inte sant. Om ni går på sociala medier eller intervjuas eller pratar om det. Det är bara...
Och pratar om coronaviruset.
Coronaviruset. Om ni gör det, då får ni 2 eller 2,5 års fängelse plus piskrapp. För att det är västvärldens hat mot Iran. Det är deras plan att de vill förstöra ännu mer vår ekonomi. De vill att folk ska inte jobba, folk ska sitta hemma. Och vi blir skadade. Vår ekonomi rasar ännu mer. Och de hotar, alltså västvärlden hotar oss. Så därför vi måste... Och sen till och med iranska presidenten sa... Det var igår eller idag, sa han att från och med lördag ska alla gå och börja jobba. Och det här är en plan från västvärlden. Vi ska inte luras. Vi ska börja jobba som vanligt.
Okej, okay. Ja. Så att hela coronaviruset är en bluff bara från västvärlden?
Ja, det är bara en lögn från västvärlden.
Och pratar man om det då så får man över 2 års fängelse. Exakt. Med piskrapp. Ja, det låter ju inte så rimligt.
Men så är det.
Man,
så här
borde,
funkar...
man borde ju ta regimen istället och piskrappa dem.
Det är just det iranska
de
folket
ljuger,
kämpar.
De dödar ju hur många...
Ja, du vet att varje gång det blir en liten demonstration, alla hamnar i fängelse. De som jobbar för miljön. Kan du tänka dig kvinnor och män som jobbar för att skydda sin miljö? Och de får fängelsestraff över 10 års fängelse, var och varenda person. Man får inte, allt du pratar om, då är det politisk. Och då betyder det att du kritiserar regimen. Det är egentligen sant, för att de har förstört miljön, de har förstört klimaten, de har förstört ekonomin, de har förstört livet för folk. Folk har blivit fattigare och fattigare. Och de är en korruptionssystem. Och alla mullor, de lever... Mycket bra, mycket lyx, och alla deras barn lever i USA, i England, i Europa. Men vanliga medborgare, de har inte ens mat att äta. Det är mycket. Och sen Iran, som är ett bra land med bra resurser, som kunde varenda iranier leva bra. Men folk kan inte göra någonting, kan inte prata. Tänk bara på kvinnor. Du måste täcka ditt hår. Du kan inte ta av din slöja, inte ens på jobbet. Man får straff, man får senaste...
Är det så i Iran?
Ja, så funkar det i Iran.
Det kom 1970 det kom till där någonstans?
1979. Tack vare Europa och USA, islamisterna tog över Iran. För att de ville ha en mur inför kommunismen, Sovjetunionen då. Så därför Khomeini, som var en okänd person, helt plötsligt blev ledare, och med hjälp av Europa, Tyskland, England och Frankrike och USA med deras resurser, ekonomi, hjälp då från Irak, som var, han levde i exil i Irak, flyttades till Frankrike, och där kom han till Iran. Och en gammal gubbe som kunde vara om Koran och islam, då blev ledare till då 30-40 miljoner iranier.
Okej, okay, och reglerna som du sa bland annat, man måste bära slöja?
Att bära slöja, det är obligatoriskt. Ja, det är slöjtvång. Från 3-4 års ålder, flickor som går på dagis, precis som vi har i nuvarande Sverige också. Det har tagit sig till Sverige också.
Är inte det kvinnoförtryck?
Det är kontroll, total kontroll över kvinnans kropp och kvinnoförtryck och förnedring. Alltså i Iran, kvinnor har inte lika rättigheter som män. Det är sharia-lagar som existerar. Och i sharia-lagar, kvinnans värde är hälften. Kvinnor ärver hälften av männen. Och kvinnan är tvungen att bära slöja, och många yrken som kvinnor har inte tillgång till.
Men och när man, det jag bara kan tänka så här då, det kanske du har ett bra svar på, men om man vet om att det här försiggår, man vet om att det är ett kvinnoförtryck, varför har man på sig slöja i Sverige då och stödjer det här, det här etablissemanget?
Jo, att välja själv att bära slöja, det är en sak. Att bli tvungen att täcka sitt hår, det är en annan sak. Och jag måste tala om för dig att det finns nästan väldigt, väldigt få, några kanske få iranier som täcker sitt hår i Europa. För att vi har upplevt kvinnoförtrycket efter, alltså, i samband med regimen.
Men om man går tillbaka till din uppväxt, så på 60-70-talet så var det fortfarande att din pappa var ändå ganska fri i sitt tänk.
Ja, vi levde ganska fri. Det var, alltså, vi pratar om monarkin, shahens tid innan islamiska revolutionen. Regimen före det här islamiska regimen, då var det också diktator. Man fick inte prata mycket om politik. Man fick inte kritisera monarkin. Man fick inte kritisera ekonomiska systemet. Men däremot, man hade all frihet att klä sig hur som helst. Man kunde gå utan slöja med kort kjol. Och egentligen i shahens pappa, då var det obligatoriskt att inte bära slöja. Det var förbjuden att täcka håret och bära slöja. Och det här hade, det var nästan i shahens tid också. Och det område som min pappa jobbade, det var militärbas. Och det var totalt förbjuden att bära slöja.
Okej. Okay. Ah. Och så att då var du uppväxt där. Men redan när du var... Du gifte dig när du var 21. 21 år.
Ja, nästan. Ja, 21 år. Ja,
runt någonstans. Mm. Blev du, hur träffades ni då? Och då är Ramon, hette han.
Ramon, ja.
Ramon. Mm. Hur träffades ni, eller blev du bortgift? Eller var det...
Nej, faktiskt, jag blev inte bortgift. Han var anhörig till min mamma. Och vid den perioden då min mamma blev sjuk och låg på sjukhuset, och efter ett kort tag dog hon. Och min pappa hade krockat med en bil och var sjuk han också. Då var jag, min bror och mina små syskon. Vi tog helt plötsligt mycket ansvar. Och då kom han i bilden och hjälpte oss jättemycket. Och på det sättet kom han nära till mig. Och sen så, ja, först var vi mycket goda vänner. Men sen ville han gifta sig med mig. Och då, du vet, enligt traditionen där, och man antingen man utvillar sig eller gifter sig. Man kan inte välja, nej, jag vill inte gifta mig, jag vill bo själv, jag vill bo ensam. Det funkade inte i dåvarande Iran. Nu är det mycket annorlunda. Men då hade jag inte så många valmöjligheter. Då valde jag honom, jag tänkte han kunde bli en bra man, en bra pappa till mina barn. Då valde jag honom och gifte jag mig med honom.
Men sen var också han och hans familj trogen följare till regimen, ja, i Iran.
Ja, de blev trogna direkt efter revolutionen, hela hans familj, syskon och mamma och alla.
Och sen så flydde du till Sverige?
Ja.
Med dina tre barn?
Mm, det gjorde jag.
Ja.
Jo, det var krig i Iran då. Och jag själv var mycket opposition mot regimen. Jag kunde inte acceptera det här systemet. Jag jobbade som lärare i början. Sen var det förtrycket och kontrollen var mycket, blev mer och mer och mer. Och helt plötsligt de kom och nej, ni ska täcka era hår. Sen får ni inte ha klänning. Ni måste ha lång klänning och byxor under. Och ni får inte sminka, ni får inte måla naglarna. Allt det där kom, varje dag kom order från Skolverket. Och då tänkte jag, nej, jag klarar inte av det här. Då sa jag upp mig och blev hemmafru istället. Och sen det var krig, vi var tvungna att fly hela tiden från ena stan till olika byar och skydda oss. Och sen en kväll, det kom en raket i närheten till vårt hem. Och då glasrutorna gick sönder och mina barn var mycket rädda och vi blev mycket oroliga. Och då tyckte han bestämt att nej, men vi måste fly. Vi kan inte stanna kvar. Och vi tänkte att barnen kommer att bli skadade, vi kommer att bli skadade. Så fick jag, han lät mig åka till Sverige. Men jag själv var mycket, mycket glad så att jag tyckte att lämna Iran. Jag klarade inte av det här nya systemet. Jag klarade inte av att täcka mitt hår och kläder. Jag klarade inte av det här moralpolisen. Det var fullt på gatan och de varnade dig, syster. Dra ner din slöja, annars hela tiden vi hade hot runt omkring oss av moralpoliser. Hemma av min man och hans familj, hans syskon. Och då planerade vi att jag åker till Sverige och sen stannar kvar tills jag får upp på stillestånd, då kommer han också. Då gjorde vi det.
Och då kom han hit 1,5 år senare. Mm. Och när du träffade honom kaffe. Då där kaffe.
Ja, tack.
Och när du träffade honom då också så det var ju så att när du själv kom till Sverige så märkte du så här, oj, vilken stor skillnad det är här. Här kan du verkligen så här vara fri och du kan göra det du vill och du slipper täcka dig och det är ingen som, du kan klä dig som du vill. Mm. Och sen gick på SFI, svenska för invandrare. Mm.
Direkt en vecka efter att jag kom till Sverige.
Och märkte så här, oj, vad är det här för någonting? Det är en helt annat sätt.
Det var en helt annan värld faktiskt.
Helt annan värld, ja. Mm. Men sen så efter ett och ett halvt år kom han dit och du mötte han på
flygplatsen.
På flygplatsen. Och där var det några saker som du märkte så här var annorlunda. Och ja, var det?
Jo, det när jag kom till Sverige, flydde till Sverige tillsammans med mina barn, då var jag helt chockad. Du vet, 8 års styre av islam, av att alla kvinnor är täckta och hela tiden du hör på tv och radio och de försöker att indoktrinera dig med massa information om islam och Koran och hur bra vi är, hur islam skyddar oss, hur jättemycket, dygnet runt, överallt. Och då och sen helt plötsligt hamnar du i ett land där kvinnor har rättighet, där kvinnor inte för det första inte täcker sitt hår. Det finns inga moralpoliser på gatan. Det var så spännande för mig. Och jag var så törstig, så sugen att lära mig, förstå av samhället. Och sen min bror hjälpte mig och anmälde mig till SFI och började läsa svenska. Och på SFI, det var mycket spännande. Det var inte som idag, som vi upplever i Sverige. Då var det mycket spännande och vi satte kvinnor och män, diskuterade om Sverige, om klimatet och om allting. Och då, det var jättefint tyckte jag. Och jag tänkte, det här är det landet som jag vill utveckla mig. Det är här jag ska uppfostra mina barn. Det är här jag vill leva. Och jag blev faktiskt kär redan från början. Jag älskade Sverige och jag tyckte att det här är ett bra land som jag var glad att jag hade räddat mina barn, mina flickor utav det där systemet.
Mm. Och sen när du möttes på flygplatsen så märkte du att skägget, ring, parfym, berätta.
Ja, du vet, jag avskydde alltid religionen och alltid regimen. Och jag blev aldrig, inte 0% positiv mot den här regimen. Och mina anhöriga blev opposition till regimen och flydde en efter en från Iran och kämpade mot regimen. Och det gjorde jag också i början av min flykt. Då var jag, jobbade med en grupp, opposition mot regimen. Det gav mig mycket styrka. Jag var så glad och jag var så aktiv. Jag läste på SFI på eftermiddag. Vi åkte runt och informerade folket. Det här är Iran. Så här gör regimen. Vi gav mycket information till svenska folket. Och sen helt plötsligt. Alltså han kom till Sverige. Han kom till... vi åkte till Arlanda och tog emot honom. Då både han och jag förstod det här klimatet mellan oss, det här muren mellan oss. Jag såg en man som jag hade inte sett liknande på i flera månader, över 1,5 år. Han hade en skägg, då var det ingen i Sverige hade skägg, nu alla har skägg och det är ganska vanligt, men då var det ovanligt. Han hade en tjock skägg och han hade en ring, så här helig ring som religiösa män använder har på fingret. Och hans kläder, hans doft, han luktade det där mollornas parfym. Och det fick mig att... Alltså jag ville inte se honom. Jag ville inte krama honom. Jag tänkte, fan, vad är det här? Ska jag leva med den här mannen? Och han förstod också att jag hade förändrat. Han förstod, jag hade en liten sjal på huvudet. Men samtidigt hade jag ganska kort kjol enligt hans definition. Att det var kort. Och jag hade sminkat mig ordentligt. Och jag tyckte att han blev också chockad hur jag ser ut nu och hur jag lämnade Iran för 1,5 år sedan. Vi båda hade förändrats mycket och vi båda förstod att det här glappen mellan oss och det orsakade till kommande problemen mellan oss.
Mm. Där blev det stökigt och han tyckte ju själv då att Sverige var ett land styrt av kvinnorna, tyckte han. Och kände väl sig underlägsen för att du fick styra hans talan.
Ja.
Och att du fick vara hans tolk och blev... Och sen började den här, som jag förstår när jag läste boken, den här underkastelsen. Att han skulle försöka få dig att hela tiden trycka ner dig, kalla dig massa saker, klaga på dig, säga att han ska döda dig.
Mm.
Och sen också knockade dig någon gång så att du föll till marken.
Ja.
En hemsk grej. Jag tyckte också var det här med när han... Du skulle gå med dina vänner eller någonting och sen så hotade han dig med någon så här rakblad. Eller han sa någonting till dig att om du skulle... Mm. Vad var det för någonting?
Han misshandlade mig grovt många gånger. En gång som jag kommer aldrig glömma, det var han, vi bråkade av någon anledning och han skulle slå mig. Jag sprang ner, vi bodde på första våningen, jag gick ner och porten var låst. Jag försökte gå ner i källaren, jag sprang in till källaren. Han sprang efter mig. Och där började han slå mig. Han slog mig mycket. Så att jag hallucinerade. Jag svimmade nästan. Och jag började prata. Det sa han själv efteråt. Att du började prata med din mamma. Vilket hon var död många år tillbaka. Och då han blev mycket rädd. Han tog mig tillbaka till lägenheten. Och duschade på mig i ansiktet. Och jag vaknade. Och sådana händelser upplevde jag många gånger. Det stärkte mig en efter en och fick mig att bestämma på vilket pris som. Jag visste att det här skilsmässan kommer att bli mycket dyrt för mig. Jag visste, och han var inte som alla andra människor. Han var en jättestark religiös man och han var mycket patriarkat. Han hade patriarkatsyn på kvinnor. Och han tyckte att jag har blivit en jättebillig. Han skämdes för mig enligt hans åsikt. Han tyckte att jag betedde mig jättedåligt. Jag pratar med män. Jag skrattar när jag pratar med män. Och jag klär mig dåligt. Och han skäms. Han klarar inte av. Han han ville få mig att förändras. Men det blev precis tvärtom. Att ju mera tryckte han ner mig, då starkare blev jag och klädde mig precis som var motstånd till hans ideologi och hans tankesätt. Och det gjorde honom, det knäckte honom också. Jag förstod det, därför sa jag till honom många gånger, du får åka tillbaka till Iran. Jag ville stanna kvar här. Men han ville inte, han kunde inte. Jag förstod, i och med att jag var hans fru, jag var hans hela heder, hela hans namn, hela hans identitet. Och hur skulle han förklara det här för hans anhöriga, hans släkting och hans arbetskamrater i Iran, att jag har lämnat min fru i Sverige, inte vilket land som helst. Sverige som kvinnor har mycket möjligheter och män har inga rättigheter.
I Islamsverige där kvinnorna styr.
Precis, kvinnor är ute sent på kvällen, kvinnor oj. Klär sig och så. Och det hade ingen bra namn Sverige i Iran då.
Nej, och det har det säkert inte nu heller.
Nu är det mycket värre. Men att din fru bor i Sverige med dina döttrar och du har lämnat dem och kommit tillbaka till Iran, det klarade han inte av.
Nej, för det här är en sak som verkligen är svårt att förstå om man inte kommer från den här kulturen.
Nej.
Och det är ju så här den här hederskulturen, hedersförtrycket.
Ja.
Och hur en sån grej, för man tänker själv bara, men vad är problemet? Säg att de får väl vara där, så får man komma hem och säga, det funkar inte mellan oss, vad är problemet? Men, och det här jag skulle vilja, kan inte du förklara lite grann så att man kan sätta sig in i familjen? Vad är det som händer? Du har en situation sen som du kanske kan berätta om när det, som visar väldigt tydligt på vad som kan hända med, det var ett par som var kär i varandra. Med att till och med kulturen är viktigare än sin syster.
Det här heder, det är väl någonting som är väldigt, väldigt djup i ryggmärgen på de människorna som tänker så. Och heder är mycket viktigare än kärlek till ditt barn eller din fru eller din son. För du som man, särskilt som man, är uppfostrad att ta hand om din familj. Du är överhuvudet i familjen. Du har stoltheten, du har namnet, du har hela identiteten för din familj och ibland för dina släktingar. Och en kvinna i din släkt, alltså en kvinna i hedersfamilj, hederskulturen, bär jättemycket ansvar. Det är lite paradoxalt, för att du behöver inte jobba, du behöver inte försörja familjen, men du måste ta hand om dig, du måste ta hand om din kropp, du har uppgift att inte skada namnet för familjen, för att namnet är väldigt, väldigt viktigt. Du bär det här namnet och därför du är ansvarig att inte göra någonting för att skada din släkting eller familjens namn. Det är det som är heder. Och om du gör det, då är det pappa eller bror eller make till dig som kommer att få det här, bära det här skammet. För att din kropp är skyddad, ska skyddas. Din oskuld ska skyddas. Dina rörelser ska skyddas från din familj. Men om familjen misslyckas att skydda dig och du blir en slampa och beter dig dålig, då är det hela familjen som kommer att bli skadad. Hela namnet, hela släkten kommer att peka ut dig som vilken pappa, vilken okunnig man, att din fru är ute och flörtar med män. Vi såg din fru som klädde sig så här. Jag hörde många gånger när vi bodde i Iran, han som var rektor i en skola, ibland kom han rasande hem. För att vi bodde på övre våningen, folk såg oss från gatan. Att jag har fått höra av en pappa till en barn, ett barn, att du var ute på balkongen och du hade ingen slöja på dig. Någon har sett dig. Jag fick mycket utskällning ibland, misshandel. Så att du bär den här kulturen. Du är ansvarig. Du har skam i din kropp. Han har ingen skam, han har heder. Det här heder, det här namnet, ska bevaras för att folk ska prata gott om dig och din familj. Och en flicka som inte uppför sig som kollektivet kräver, släktingarna kräver, då ingen kommer att fria till dig. Och du kommer inte gifta dig och skaffa barn. Och det är också en stor krav på kvinna. Så därför hon är alltid orolig och tänker att om jag skulle bli kär i någon, då ska jag göra i smyg. Ingen ska ta reda på, ingen ska märka att jag är ute och träffar en kille. Allt det här ska ske i hemligheten. Och därför, det här är heder. Och du som kvinna eller flicka, lär dig från barnsben att vara försiktig. Din kropp, vår familj, vårt namn och hur du klär dig, hur du beter dig. Allt det där man lär sig redan från barnsben. Och det är otroligt viktigt för en kvinna och för en ung tjej att följa de här oskrivna regler.
Okej. Okay. Och vad händer med en familj? Vi säger då att folk såg dig då att du inte hade slöja på dig. Och sen så går folk till din pappa eller din man. Och säger så här, vad är det som händer? Vi har sett här Maria, hon har inte slöja på sig. Kan fryser, för då måste ju han då känna så här, uff, det här var inte bra alls. Jag kan inte stå upp för det, jag kan inte säga så här, men du, gå lägg dig någonstans. Shut the fuck up. Om hon inte, hon har slöja på sig, hon vill ha slöja på sig. Vad är det som händer då? Kommer man döda familjen? Kommer man bli utfryst av andra? För att det är någonting som gör att folk är så otroligt rädda för den här heden. Kan man inte bara säga, men du, om du klagar på mig, dra åt helvete. Fuck you.
Det är inte så enkelt.
Det funkar inte så.
Det funkar inte så. Så kan du inte säga din pappa. Alltså, om din pappa kommer hem, jag har upplevt det här, jag kan komma med flera exempel. Trots att vi var moderna, men traditionen och kulturen, en bra familj måste ha sin kultur, måste ha sin, följa sin tradition. En dålig familj som är kanske alkoholister eller fattiga och inte kan ta hand om sin familj, och så, samhället förväntar inte så mycket av dem. Men en bra familj, ett bra namn, har ett bra, mycket ansvar också. Hon måste bära det här ansvaret. Hon måste klara av det här ansvaret. Och som flicka, som ung tjej, det går absolut inte att säga nej, jag vill klä mig så här, jag vill bete mig så här. Du drar åt helvete. Du kan inte säga till någon. Systemet är så. Är du ute nu, särskilt nu, då är det moralpolisen. Du blir piskad, du får fängelse, du får straffas, du får bli av med ditt jobb, du får bli...
Okej, det går inte att leva.
Det går inte. Förstår. Du kan inte leva normalt liv om du inte normalt enligt deras, inom deras ramar.
Men kan du berätta den här saken när det var en tjej som blev kär i en kille? Och sen blev familjen...
Och rymde hemifrån tillsammans med killen.
Vad var det som hände där?
Jo, det var en lång anhörig, inte nära släkt, utan en lång anhörig till mina morföräldrar. Det var en ung tjej som flyr tillsammans med en kille. Och sen så kommer tillbaka efter några dagar då... Hon berättar för sina föräldrar att hon har varit med på en skolresa. Och när bror till tjejen ringer till hennes skola, då tar de reda på att hon har inte, alltså de har inte åkt på klassresa, utan det är flickan som hade rymt tillsammans med en kille. Och då bror till den där tjejen säger till föräldrarna, ni får inte säga någonting, ni får inte reagera något. Då kommer efter några dagar, tjejen kommer hem till föräldrarna och säger att jo, jag har varit på klassresa, berättar för föräldrarna. Okej, okay. Och hon går till badrummet för att bada. Och badrummet är på gården lite längre bort från det där modellen finns i södra Iran. Husen är byggt på det. Husen var byggt på det sättet. Och sen när hon går till badrummet, hon går och bada, duscha. Och då bror till tjejen eller bensin under dörren till badrummet och sätter eld på flickan. Och hon dog i badrummet. Hon dog helt och hållet. Och sen
ingen i familjen fick...
Ingen fick straff. Och föräldrarna vågade inte. Men föräldrarna var inte... kanske man är ledsen för att man har förlorat sin dotter. Men det här namnet räddades. De var glada ändå. Att ingen tog reda på att den här flickan hade flytt med en kille till en annan stad och har försvunnit i flera dagar. Det var en jättestort grej faktiskt i Iran.
Jag tänkte så här, att vi ska hoppa in på lite. Vi har fått in så här jättemycket lyssnarfrågor här. Supermycket lyssnarfrågor.
Ja.
Och det är så här sjukt mycket frågor. Så vi får se hur många vi hinner beta av här. Men vi börjar direkt. Och en sak som jag har märkt nu med alla de här frågorna. Det är väldigt många lärare som har hört av sig. Det är väldigt många som jobbar på sjukvården. Mm. Jobbar på förskolor. Och sen så vill de veta hur de ska hantera hedersförtryck då. Vi kan ta exempelvis här. En som heter Ebba.
Mm.
Hur ska vi på förskolan arbeta för att motverka förebyggande? Det är en som är rika som är polis som undrar samma sak. Och sen, hur ska vi på förskolan arbeta för att motverka det här förebyggande? Hur ska man göra inom sjukvården? Hur ska man göra inom skola? Hur ska man göra inom polisen? När man misstänker att det är hedersförtryck eller att man också vet att det är det.
Mm.
För det är många som har hört av, de bara, vi vet inte, vad ska vi göra?
Jo, jag förstår. Det är någonting nytt fenomen i Sverige. Det är kanske 20-30 år som det här grejen, den här kulturen har tagit sig till Sverige. Men jag tycker att det är just därför jag föreläser jättemycket i olika sammanhang. Man måste öka sin kunskap som lärare, som polis, som förskollärare, som personal till mödravårdscentral eller olika sjukvård. Man måste, det här är någon verklighet i Sverige. Vi kan inte undvika och vi ska inte göra det. Så därför vi måste öka vår kunskap. Vad är heder? Och vad är hederskulturen? Och varför en pappa som egentligen ska älska sin dotter. Och det gör han faktiskt. Det är inte så att Fadimes pappa hatade Fadime. Det gjorde han inte. Han älskar sin dotter. Men trycket och kulturen är mycket starkare än kärleken. Så därför planerar man att i bästa fall kan gifta bort sin dotter med en äldre man för att lugna ner allting. Och att folk glömmer. Ja, en gammal man.
Okej. Okay.
Gifter bort henne för att hon har uppför sig dålig och nu folk snackar skit om henne. Hon har i värsta fall förlorat sin oskuld och ingen vill gifta sig med henne. Så därför man måste ta bort den här skamfläcken från kulturen. Vad gör man? Om har den här flickan tur, då gifter man bort henne. Eller i vissa fall planerar hela släkten tillsammans för att mörda flickan. För att det är jätteviktigt. Vår kultur, vårt namn. Pappan får jättemycket press på sig för att få bort det här skamfläkten. Och därför vi ska ta det här på största allvar som personal när vi möter en flicka, en tjej eller en kille som berättar om sin kultur och hederskulturen. Så därför kunskap är otroligt mycket viktigt. Och vi ska inte vara rädda att reagera och agera och reagera. Ringa socialtjänsten, ringa polisen, lyssna på det här killen eller tjejen som berättar för oss och skydda dem. Och lyssna och ta det här problemet på största allvar. För att det kan kosta henne livet. Eller hon kan bara försvinna från Sverige och skickas tillbaka till hemlandet. Och där blir hon bortgift. Eller stanna kvar där i gott. För att de vill inte ha henne bland familjen och släkten.
Jag måste fråga dig en fråga här. Till alla som lyssnar på det här nu. Mm. Det är ju flera hundratusen som lyssnar på det. Det är ju x antal personer de här som bär slöja varje dag. Mm. Tycker du att alla de ska ta av sig slöja imorgon?
Som vuxen? Nej. Du som vuxen, du vill du bära slöja? Vill du gå naken? Vill du klä dig precis som du vill? Jag bryr mig inte. Det är inte min ensak. Men däremot, när jag ser att små flickor på förskola, i skolor, täcker sitt hår, det gör mig rasande. Jag blir mycket ledsen. Och jag tänker, det här landet, Sverige, mest jämställda land, och skolan med sekulära system, hur kan det existera i Sverige? Det där tycker jag att våra politiker tar inte ansvaret. Svenska Skolverket tar inte sitt ansvar. Det ska förbjudas att små flickor bär slöja. Därför att vi sexualiserar kroppen för en liten flicka. Vi indoktrinerar henne att din kropp är en varelse som vi ska skydda av vem? Av sexåriga pojkar, 7-8-åriga pojkar. Det är fel. Och det är kontroll över flickans kropp. Och det är mot det svenska. Och dessutom framför allt, det är religionens makt i skolsystemet. Sveriges skolsystem är en sekulär system. Och vi ska inte låta religionen ta över våra skolor. Det är faktiskt farligt.
Jag hörde att det är ett gäng ställen i Sverige där det har kommit förskolor som man bara har personer, att de här familjerna har byggt egna förskolor som det bara är folk som följer sharia-lagarna.
Mm. Det alltså där är, vi pratar om Sverige.
Jag pratade med en som har connection med Säpo som är i... Ja, i det här kan man säga. Jag kan inte säga vem det är. Men nej, att de följer det här. Att det har dykt upp massa förskolor där de här familjerna har byggt sina egna. Där de bara följer tjejerlagen och alla måste bara slöja. Och alla måste följa det här. Ja. Men, och inga svenskar är tillåtna där. Mm. För att man ska bygga sin egen kultur.
Jo, jag har också hört. Och det är faktiskt jättesorgligt. Skolan, det är annorlunda. Skolan är inte ute på gatan eller på gatan man får täcka sitt hår eller tvinga sitt barn att täcka sitt hårsbarn. Men i skolan man måste följa skollagen. Man måste följa Skolverkets lagar och regler. Och det gör man inte om man tvingar 5-6-åriga att täcka sitt hår. Och lära barnet, att uppfostra barnet att din kropp är... Du måste täcka din kropp för att en kille, en pojke kan tafsa på det eller utnyttja din kropp eller skada dig.
Ja, men det där spyr jag på också.
Meningen med slöja är så att din kropp och din sexualitet ska skyddas från din religion eller din kultur.
Som jag har förstått, du får rätta mig om jag har fel, Maria, men som jag har förstått det är det för att alltså slöjan och det kom till för att om man ska gå till vad den huvudsakliga orsaken, och det är för att inte locka till andra mäns sexualitet. Det är därför man får visa den för sin man, men man får inte visa sin kropp och sitt hår för andra. För att man ska inte locka andra män att bli kåta på en och vilja våldta en eller vilja utföra sexuella handlingar.
Ja, det betyder att alla män är våldtäktsmän.
Ja, och då istället för att begränsa och säga till våldtäktsmännen, hörru, ni får inte våldta folk, så begränsar man kvinnor istället så att det blir lite lugnare för männen och de slipper gå runt där och vilja våldta kvinnor.
Precis.
Alltså, det är så sjukt.
Jag tycker att det är jättesjukt för att män borde vara den största majoriteten som protesterar mot. Vi är inte våldtäktsmän. Vi tittar inte ens på dig om du bär slöja eller inte. För att det här tolkningen att döl din kropp från, främmande. Men faran är att det är det de pratar om hela tiden i deras församlingar. Att svenska kvinnor är smutsiga. De är som chokladaskar. Det finns massor med klipp på YouTube. Att kvinnans svenska kvinnor är som chokladaskar som är fullt med damm. Men er kropp är skyddat, rent och fin, för att ni täcker er kropp och huvudet och håret. Och det är faktiskt kränkning mot andra kvinnor och andra män. Och det borde, jag förväntar mig att svenska samhället borde protestera mot det här. Kritisera det här. Nej, vi är inte våldtäktsmän och vi kommer inte våldta dig om du tar av dig din burka som täcker dig från huvudet neråt helt och hållet. Och det faktiskt tycker jag att vi borde prata som män, som svensk också.
Gå in på nästa fråga. Har Maria kunnat förlåta den man som utsatte henne för det här hedersvåldet? Han som Ramonda som slängde syran. Har du kunnat förlåta honom?
Jag tänker inte så mycket på honom faktiskt. Jag tror jag har gjort det. Jag vet inte om jag har förlåtit honom, men i och med att jag bestämde redan från början, några år efter det här, då bestämde jag att kämpa emot kulturen, kämpa emot synen på kvinnor, kämpar mot patriarkatet. Så därför tänker jag, självklart att ibland mår jag jättedålig när jag måste opereras och jag blir nedsövd och jag blir deppad och jag mår dålig. Men i helheten, jag har förlåtit honom, tror jag. För att han lever inte nu heller. Så det är ingen idé att spendera min tid och kraft åt att tänka på honom. Det tänker jag inte på honom.
Väldigt intressant att prata med dig, Maria. Och jag måste bara fråga nu, så här, har du någon gång, har du fått något hot själv mot dig? För jag kan tänka mig att det du pratar om också, kan det finnas en del som kan bli rätt irriterad på? Framförallt de som är väldigt starka följare till regimen.
Mm. Jo, irritation har jag tagit emot faktiskt. Och litet hot via telefon. Jag har ringt till polisen och meddelat polisen. Men inte mer, alltså ingen skada. Men du pratar om regimen. Jag kan inte åka till Iran.
Vad skulle hända då?
Jag skulle bli avrättad direkt.
Direkt?
Mm.
Men är det så också, tror du att de har koll på dig? Eller tar de emot tips hela tiden, eller hur?
Självklart att de har koll på mig. Inte bara på mig. Enligt Säpo, det finns flera tusen spioner som jobbar för regimen och spionerar oppositionen i Europa, i Sverige. Mm-hmm. I Sverige, just i Sverige. Det var Säpo-chefen som jag hörde honom på radio för kanske en, två månader sedan. Han berättade att största länder som de 15 länder spionerar oss, och i högsta siffran ligger Iran, Ryssland och Kina. Men Kina spionerar oss för Sveriges teknologi. Men Ryssland och Iran, det är oppositionen som följs eller kollar och spioneras.
Mm, så vi kanske har ett gäng spioner som lyssnar nu.
Det har vi säkert.
Vi får säga hej till spionerna. Hej spioner. Kul att ni lyssnar på podden.
Ja, precis.
Ni får skicka om ni har några klagomål. Istället för att ni...
Vi får skicka det.
Skicka till klagomål@framgangspodden.se spioner. Så tar vi emot om ni har några frågor.
Ja, nej, men på allvar. Jag vet att de gör det. Jag vill inte prata om mina anhöriga i Iran. Stackars, de är mycket oroliga hela tiden. Men... Jag brukar intervjua, alltså prata och debattera i satellitkanaler som sänds till Iran mot Iran och folket. Många miljoner iranier ser och har hört mig. Senast var det en dokumentärfilm som en kanal som heter Iran International gjorde av mig. Då sen, alltså tusentals människor hade sett den som kontaktade mig.
Now it's time for Tre Sister Fragor.
Så här då, nu hoppar vi in på de absolut sista frågorna. Mm. Och då börjar vi med ett tips till ditt yngre jag. Om du hade fått säga någonting av de erfarenheterna och allt du har idag till ditt yngre Maria, vad hade du sagt då?
Om det är till unga tjejer vill jag säga att jag förstår dem och jag uppskattar kvinnor och unga tjejer som vill inte vara bunden inom hederskulturen. De vill befria sig. Jag vill säga till de unga tjejer som vill inte täcka sitt hår. De vill leva fritt utan slöja i Sverige. Men de är tvungna att bära slöja. Och jag vill säga till alla kvinnor i världen att tyvärr våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld mot kvinnor är omfattande i världen och även i Sverige. Och statistiken är så högt. Men ge inte upp och kämpa emot och släpp det här och befria dig från de onda kulturen. Och klarar du inte av själv, sök hjälp. Det finns mycket hjälp. Och det är jättebra att det finns hjälp i Sverige. Det finns kvinnojourer, det finns organisationer. Sök hjälp hos oss, Kvinnors Rätt. Och vi hjälper dig gärna. Så ge inte upp och låt inte dem att trycka ner dig. Eller tvinga dig till att bli bortgift. Att välja en man åt dig. Ge inte upp och böj inte dig för dem.
Du är också ordförande i Kvinnors Rätt.
Ja.
Och bara alla som, det finns ju mycket att prata om det här, men det finns ju alla olika nivåer. Det finns ju kvinnor också som stympas, vilket är otroligt hemskt. Det är säkert, du har säkert träffat många av dem.
Ja, jag pratar väldigt sällan, men om det gör jag också. Det är ungefär 40 000 små kvinnor och flickor som är könsstympade i Sverige. Man kan säga över 30 länder i Afrika och dels i Asien som könsstympar sina flickor från alltså ett år, från 0 till 12 år. Och det är faktiskt bara, det också har med heder att göra. Det är för att ha kontroll över flickans kropp tills hon gifter sig. Och tänk att hon blir hopsitt. Och på bröllopsnatten, de klipper det här.
Det är helt sjukt.
Och det, alltså det gör ont bara att prata
alltså,
om det.
Jag blir så förbannad. Alltså.
Man blir förbannad, men det existerar.
Ja, det är helt otroligt. Och en sak som jag tänker på nu, om det är så att man som person här på andra sidan känner så här, okej, jag vill göra någonting. Ja. Vad kan man göra? Som vem som helst, som kille, som tjej, som gammal, som ung, som
lever inom hederskulturen.
Nej, som var en vanlig person.
Som,
Vad kan man göra för någonting?
Ja, det är bara att öka sin kunskap som myndighetsperson, som individ, hjälpa och stödja organisationer som kämpar mot hederskulturen, som kämpar mot könsstympning, som jobbar mot de här frågorna. Och tillsammans kan vi skapa ett Sverige, ett land som är fri från våld, fri från hedersvåld, fri från könsstympning. Var och en medborgare, var och en person har sitt ansvar. Och blunda inte när du ser att en kvinna, en flicka blir utsatt. Larma, ring polisen, hjälp henne, din granne. En ung tjej, en kvinna. Så jag skrek många gånger i vårt port och ingen ringde till polisen.
Nej. Hör du några skrika, har du några problem, misstänkte någonting, ring polisen en gång för mycket än för lite.
Precis, exakt.
Men Maria, om du skulle rekommendera alla att göra någonting 10 minuter varje dag, vad hade det varit för någonting?
Att öka kunskapen om livet som en människa, att vad kan jag göra för att vara en bättre människa. Jag tror det här är bästa terapin för människor. Att tänka och hjälpa andra människor, det ger mycket styrka och inspiration för livet. Och jag läste någonstans att de människor som hjälper andra och gör något positivt för andra, inte för sig själv, hamnar väldigt, väldigt lite i depression och psykiska ohälsan. Så därför jag rekommenderar att gör någonting, inte bara för dig själv, för att de andra har nytta av. Det här ger mycket mer motivation för ett bättre liv. Om man sover med gott samvete och väldigt lugn utan sömnmediciner.
Mm. När man ger får man tillbaka. Därför är det alltid roligare att ge en julklapp på julafton när man har hittat perfekta julklappen än att få en julklapp.
Precis.
Och om man vill komma i kontakt med dig, tycker att det här avsnittet var väldigt intressant, skulle vilja prata mer om de här frågorna, hur kommer man i kontakt med dig och kan följa dig?
Ja, vi har Kvinnors Rätt, har en hemsida, kvinnorsrätt.se. Jag har en Facebook-sida, Facebook-profil, Maria Rashidi. Jag har en Instagram och Kvinnors Rätt har en Instagram. Maria Rashidi är min Instagram. Vi har telefonjour, man kan kontakta oss.
Vi kan lägga in de telefonnumren här nedanför också. Och vi säger telefonjour då för kvinnor.
För kvinnor som söker stöd och hjälp och rådgivning.
Och kan det vara vad som helst? Det behöver inte vara hedersvåld. Det kan
vara absolut. Exakt vad som helst. Ja, självklart. Självklart.
Ja. Mm. Så.
Vi jobbar även mot våld i nära relation. Inte bara hedersvåld.
Nej. Kan man mejla dig?
Ja, det kan man göra.
Ja. Vad har du för mejl?
Rashidi.maria@gmail.com.
Och hur stavar man det? Rashidi.
Rashidi. Mar. I som ville vara. A som Adam. @gmail.com.
Det här har du sagt flera gånger. Man märkte att du kunde det direkt.
Jo, för att Maria, jag heter Maria. Men Maria, det fanns inte i Gmail, så jag var tvungen att ta det här namnet. Men Rashidi är mitt efternamn.
Okej, vi länkar det också i poddbeskrivningen här. Så att om man vill komma i kontakt med dig, har några frågor, är utsatt själv, vill veta mer, så är det bara att höra av sig. Och sen kan man också gå via Kvinnors Rätt.
.se.
Ja. Mm. Vad fantastiskt att ha dig med. Jag tycker att det både var intressant, spännande, lite läskigt.
Ja, jo, det är läskigt, men att jag överlevde och jag...
Det är viktigt.
Jag mår bra.
Ja, men det är så otroligt viktigt där. Jag tycker att det är därför så är jag så glad att du också vill ställa upp. För att det är inte många som vågar prata om det här du pratar om. Folk är rädda.
Ja, jag förstår.
Folk är rädda. Och folk är rädda att... Jag känner ju många iranier också. Många tycker om det här, men folk vågar inte, de har skygglapparna på. Så därför så är det så himla bra, tycker jag, att man tar upp den här frågan, man gör det ordentligt, för att det är inte bara en enda person som behandlas dåligt på grund av något konstigt sätt att tänka på. Eller någon typ av bakåtsträvande kultur från 1400-talet som det finns... Som det finns många som fortfarande lever i. Och det är helt, helt fel.
Men jag lovar dig att 90% av iranier är tvungna att leva i. Hade de fått en dag frihet, då hade regimen försvunnit. En dag, bara en dag.
Det är klart.
En 24 timmars frihet.
De är för starka.
Då hade regimen försvunnit.
De är för starka. Är det så att man dödar folk, man slänger in piskrapp på vad man än gör?
Hänger folk på gatan.
Hänger folk på gatan? No shit.
Stenar kvinnor. Alltså, vad kan man säga?
Hur vad
kan
ska man göra? Hur tuff är fighten? Då blir det också, hur tuff är fighten att ta? Alltså, är det värt mitt liv? Är det värt att jag då skippar och gör det här? Skippar slöjan eller gör det här? Och sen så blir jag stenad imorgon. Ja, man hade nog väntat någon dag med att ta av sig den där.
Ja, precis.
Och funderat
precis
på det en och annan gång. Så det förstår jag.
Det är många unga tjejer som efter det där att det var en kampanj, ta av din slöja, släng din slöja, det gjorde många. Men många blev tvungna att lämna landet och några bor i Sverige faktiskt, sökte asyl i Sverige för att annars hade de suttit i fängelse idag.
Mm. Du, en stor ära att ha dig med, har det så himla bra så länge.
Tack så mycket. Tack. Fram Gangs Body with Alexander Polaros.
Tack för att ni lyssnade på det här avsnittet. Det är verkligen en otroligt hemsk historia. Men det finns mycket hjälp att få. Beroende på vad som har hänt, vad du behöver hjälp med, är det misshandel, är det hedersförtryck, är det hedersvåld eller vad det nu än är. Googla på det, så finns det många organisationer som hjälper till i de här områdena. Eller så kan du också höra av er till hennes organisation hon själv är med i, Kvinnors Rätt. Ja, nästa avsnitt är ett best-off-avsnitt. Jag hoppas ni gillade det här och har fått mer saker. Och är det så
att ni vill engagera i de här frågorna, så vore det också jättebra. De här grejerna behöver verkligen så mycket hjälp de bara kan få. Och det lilla blir det stora om vi är många som hjälper till. Och framförallt också i vår omgivning, att vi ser vi någon som kanske är utsatt för våld, där det kan vara så att det är någonting inblandat i det här. Reagera på det, se till att kolla, fråga och se vad är det du kan göra i det här. Kan du vara den personen som går fram och frågar vad är det som händer, vad är det som sker, istället för att blunda. Ja, tack så hemskt mycket att du lyssnade på det här avsnittet. Ha en fantastisk dag. Ha det bäst. Hej då.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.